Det ni hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt.
Och den som sätter fart på sommaren idag är Fredrik Vågensand.
Ja, de flesta, eller kanske snarare några av er, kanske känner till mig som den här lilla killen som delar ut korgar på Systembolaget. Men jag är inte bara anställd där, utan jag är även så kallad misslyckad författare. Och det är ämnet för min senaste outgivna lunta som jag gömt i byrålådan som det här sommarpratet kommer handla om. The Biology of the Living Dead, en populärvetenskaplig skildring av det fiktiva fenomenet zombier. Dagens sommarprat kommer alltså handla om hur skulle zombier fungera om de fanns i verkligheten? Och vad kan vi lära oss om riktig biologi av att fundera kring och titta på de här overkliga varelserna? Man skulle kunna säga att den här boken har tagit hela livet att skriva. Vetenskap och monster har alltid varit något som har intresserat mig. Men det har också alltid funnits frågor och problem med de här fenomenen. Vampyr till exempel. Dracula kan ju som bekant förvandla sig till fladdermus. Men hur går det egentligen till? Greven har ju en kappa och den förvandlas ju också till fladdermus. Men vad händer om man tar av sig kappan innan han förvandlas? Blir han då en naken fladdermus? Vad händer om man sätter på sig en annan kappa i en annan färg? Får fladdermusen en annan färg? Och vad händer om man skulle till exempel ha nycklar i kappan? Skulle de förvandlas till brosk och ben? Eller skulle de hamna i en liten skinnficka? Det var såna här frågor som egentligen först fick mig intresserad av riktig vetenskap. Pseudovetenskapliga förklaringar om hur vampyrer, varulvar och zombier funkar från serietidningar och filmer som inte riktigt räckte till, utan som fick mig att vilja veta mer. Vilja veta hur det egentligen var. Så för några år sedan satt jag och kollade på remaken av Dawn of the Dead på tv med min nuvarande fru. Och jag blev återigen förbryllad över hur fort det går från att man blir biten till att man förvandlas till en ny zombie. 2 till 3 minuter. Nästan inga patogener i världen är så snabba. Absolut inga virus. Så hur kunde det gå så fort? Men så fick jag en idé som jag tyckte var ganska bra. Så jag frågade min fru, som är doktor i biomedicin och forskare. Och hon sa, ja men det där låter ganska bra. Och sen så började jag tänka, om jag kan lösa det så kanske jag kan lösa ännu mer. Så jag satte mig ner och började skriva. Och jag skrev och skrev. Och nu efter några år så är den klar. Och jag är ganska nöjd. De flesta frågor kring zombier, som till exempel, varför anfaller de inte varandra? Varför är de specifikt intresserade av mänskligt kött? Varför kan man bara döda dem genom att skjuta dem i huvudet? Ja, ni vet. Zombiegrejer. Jag tror att jag löst allt. Så här kommer ett litet axplock. Några av godbitarna från boken. Som skulle kunna heta Allt du någonsin vill att veta om zombier men inte vågat fråga om. We'll be right back. Det där var såklart Cranberries med Zombie. Vad är då zombie för någonting? För att kunna prata om dem så måste vi veta exakt vad för slags zombier det rör sig om. Zombier har skildrats på olika sätt genom tiderna. Ibland som enbart arga britter med en förkärlek för kortdistanslöpning. Till den klassiska Romero-zombien från Night of the Living Dead. Långsamma gengångare med smak på människokött som bara kan stoppas med en kula genom huvudet. De levande döda, de odöda. Ordet odöd sätter fingret på vår första fråga. Är zombier levande eller döda? Och för att kunna svara på den frågan måste vi först definiera vad liv är. Det är svårt. Liv är lite som porr. Man vet vad det är först när man ser det. Men man brukar kunna säga att ha något följande egenskaper så kan det definieras som levande. Homeostas, det vill säga reglering av kroppstemperatur, pH-värde och jonbalans i cellerna. Metabolism. Allt från valar till bakterier använder energi för rörelse och för att upprätthålla sin existens. Och reproduktion. Allting från den ensamma amöban till det pilska tonårsparet i buskarna på Tyresö slott har förmågan att skapa nya celler och skapa nytt liv. De här tre orden, homeostas, metabolism, reproduktion, kan förkortas i akronymet Homer. Och man skulle kunna säga att har man Homer så är man levande. Så hur är det då för zombier? Homeostas till exempel. I filmerna är zombier växelvarma. De reglerar inte sin kroppstemperatur längre. Deras kroppar är totalt förfall. Hud faller av. Och de har sår som inte läker. Men hur är det då på cellnivå? Zombier rör sig, de går omkring. De använder sina muskler. Det är uppenbart att muskelcellerna fungerar. Deras hjärnor fungerar också uppenbarligen. De kan se folk, de kan förfölja folk, de kan fånga folk. Om nu det är så att de har fungerande hjärn- och muskelceller så måste ju jonbalansen i dem vara i balans. Alltså har de homeostas. Och metabolism då? Ja, zombier använder ju uppenbarligen energi. De rör sig. Deras celler fungerar. Deras celler får uppenbarligen näring. Men varifrån kommer den här näringen ifrån? Om vi bortser från magi och pseudovetenskapliga förklaringar som fri energi eller utomdimensionella krafter så är egentligen den ena förklaringen samma som för människor. De får det genom blodomloppet. Zombier måste alltså ha ett fungerande hjärta. Jag vet att detta är lite av hädelse i zombie-nördkretsar. Zombier ska inte ha fungerande hjärtan. Allt annat får funka fint. De kan ha käkmuskler som funkar, de kan ha handmuskler som kan gripa. Men just hjärtat måste vara helt stilla. Och zombier ska inte behöva någonting. Deras celler ska inte behöva någonting. De bara är. Det är magi. Men idén om perpetuum mobile, eller en evighetsmaskin, ett system som kan ha rörelse men utan att behöva tillförsel av energi, bryter mot termodynamikens första lag. Att energi inte går att skapa eller förstöra. Om zombier hade den egenskap så skulle det snarare vara läge att fira än att förfasas. För det skulle lösa jordens alla energiproblem. Vi skulle kunna placera en zombie i ett hamsterhjul, spänna upp en bit kött framför den och bara låta den gå och skapa oändlig energi. Skulle vi dessutom balsamera zombien skulle den ju kunna gå hur länge som helst. Det kanske låter löjligt, men det är det logiska slutresultatet av tanken på att zombier inte behöver energi. Det finns andra tecken i The Walking Dead och i Romeros filmer på att zombier faktiskt har blodcirkulation. Till exempel verkar de inte drabbade av livor mortis eller likfläckar. Livor mortis är ett fenomen som gör att när hjärtat slutar slå så sjunker blodet ner i kroppen på grund av gravitationen. Detta skulle hos en zombie som inte hade hjärtverksamhet leda till att benen skulle svälla upp som ballonger. Men så här ser inte zombierna ut i filmerna. Så här ser de inte ut i The Walking Dead. Alltså kan vi anta att de har blodcirkulation. Ett annat exempel från filmerna är när man skjuter zombier och det sprutar ut blod. Det skulle inte heller kunna hända om de inte hade blodtryck. Så zombier har uppenbarligen metabolism. De har ämnesomsättning. Men däremot är den extremt låg. De är kallblodiga som reptiler och reptiler använder ju betydligt mindre energi än människor och andra varmblodiga varelser. De är likbleka för att blodkärlen har dragit ihop sig, precis som vissa typer av hjärtsjukdomar. Zombier har dessutom extremt låg hjärtfrekvens, enbart några slag i minuten. Det kanske låter som magi, men det är ett fenomen som förekommer hos vissa djurarter. Krokodiler som dyker till exempel kan sänka sin hjärtfrekvens till bara några slag i minuten. Detsamma med havssköldpaddor till exempel. Experiment på 70-talet visade att havssköldpaddor som dyker kan gå in i ett tillstånd som liknar en slags aktiv dvala. Deras hjärtan slår bara ett par gånger i minuten och deras EEG blir helt rakt. De blir de simmande döda. Hur är det då med reproduktion? Zombies kroppar är statiska. Det förekommer ingen celldelning, inga sår läker, vilket snabbt leder till en hel del kosmetiska problem. Detta är anledningen till att zombier kan se ut som Tarman i Return of the Living Dead eller Eddie, Iron Maidens maskot. De kan heller inte reproducera sig normalt. Zombiers reproduktionsteknik påminner mer om virus. De omvandlar sina offer till mer av sin egen sort. Men de kan inte få barn och de kan inte skapa nya celler. Men räcker då denna oförmåga att reproducera sig för att vi ska kunna definiera dem som döda? Kanske inte. Det uppskattas att 1 av 7 par i världen har problem med att skaffa barn. Men oavsett om dessa par plötsligt skulle utveckla en extrem aptit på mänskliga hjärnor skulle vi fortfarande inte kalla dem för zombier. I slutändan kan vi säga att zombier är mer levande än döda. Men deras parasitiska reproduktionsteknik, deras totala brist på celldelning och deras löjligt låga ämnesomsättning gör att de ändå är någonting nytt. De är levande döda. De är de odöda.
Thank you.
Det där var The Zombies med Care of Cell 44. Så hur blir man då en zombie? Den vanligaste förklaringen idag verkar vara virus. Första gången virusförklaringen användes i zombiesammanhang var i dataspelet Resident Evil från 1996. Men efter det har det formligen exploderat. Men i verkligheten så är virus en väldigt dålig förklaring på hur en zombieepidemi skulle kunna gå till. De är helt enkelt alldeles för långsamma. Ett av de virus som orsakar snabba symptom är det så kallade noroviruset som orsakar vinterkräksjukan. Enligt Center for Disease Control, eller CDC, i Atlanta kan det orsaka illamående redan 12 timmar efter man råkat utsättas för det. Antingen genom att man fått i sig genom mat eller genom en explosiv kräkning i ens närhet. Men i den spektakulärt dåliga filmen World War Z, ytterligare en zombiefilm, så tar det bara 12 sekunder från att en person blir biten till att den förvandlas till en sprittsprångande galen och väldigt farlig zombie. Detta är 3600 gånger snabbare än noroviruset, som alltså är det snabbaste viruset vi känner till. Detta är helt enkelt inte möjligt. Betänk också att blodcirkulationen i kroppen tar lite mer än en minut för att transporteras runt i hela systemet. Viruset i World War Z har uppenbarligen tillgång till någon slags extremt kraftfulla utombordsmotorer för att kunna färdas snabbare än blodet. De enda patogener som klarar av såna här hastigheter är gifter, droger och autoimmuna reaktioner, som till exempel en allergichock från om man äter en jordgubbe. Och detta är också lösningen på problemet. Zombiers saliv skulle kunna innehålla ett protein, en signalsubstans som förändrar samtliga celler i kroppen med hastigheten hos en anafylaktisk chock. Den här processen dödar offret, men efter ett par minuter återaktiveras kroppen igen, nu som en levande död. Det kan låta löjligt att en död skulle kunna återuppstå på detta sätt, men det finns i själva verket flera exempel på personer som exempelvis har drunknat och som sen, trots misslyckad hjärt-lungräddning, kvicknat till spontant. Ett annat fascinerande fenomen är den så kallad Lazarus-reflexen. Det är när hjärndöda patienter flera minuter efter att maskinerna har stängts av och man har förklarat dem döda har börjat röra sig igen. Ofta föregås reflexen av att den dödes armar får gåshud. Senare är det klassiska exemplet att armarna flyger upp i luften och lägger sig över bröstet i kors. Som sovande mumier eller som vampyrer i gamla filmer. Detta är ett fenomen som har skrämt livet ur många släktingar som har velat sagt en sista hälsning. Och ett bra exempel på att verkligheten ibland kan överträffa myten. Ett sista exempel på organismer som kan återuppstå från de döda är den nordamerikanska skogsgrodan. Som helt sonika fryser till is på vintern. Den förvandlas till en isklump. Hjärtverksamheten avtar helt. Hjärnverksamheten avtar helt. Den är död. Eller som Monty Python skulle kalla den, en äggskroda. Tappar man den så låter den klink. Men ändå, när våren kommer så tinar den och börjar röra sig igen. Hjärtat börjar slå igen efter att ha varit stilla i flera månader. Och den döda återuppstår. Lyckligtvis inte för att orsaka världens undergång i en zombiegrod apokalyps. Utan det är vår. Den ska para sig.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers.
100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound. When the man comes around.
His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
Och vi avslutade med Johnny Cash, The Man Comes Around, som även används på soundtracket till just remaken på Dawn of the Dead. Tack för att ni lyssnade.
Ni har hört Fredrik Vågensand och hans sommarprogram.